gonna feel that vibe. I promise y'all.
We're good. Thanks for having the way.
We good.
We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
God morgon, känns det som i alla fall, säger undertecknad sheriffen till denna succépodd som heter vadå, Gnistan Olsson?
Den heter American Attraction.
Ja, och idag känner jag mig varken American eller attractive, utan yrvaken och yrvaken och snurrig.
Vad har du gjort, sheriffen?
Ja, det har ju kommit snö för första gången och då tar ju allt en jävla tid. Så att i natt så slutade jag då jobba i... jobbar ju också på Viaplay då, förutom att sända radio. Så att jag slutade då vid, kan ha varit 4:45 kanske. Och en vanlig dag när vägarna går att köra på, då är jag hemma kanske 6 och kan i alla fall sova ett litet tag. Men nu låg ju jag bakom såna här plogbilar och saltbilar som inte liksom ligger högerfil, utan de ligger höger- och vänsterfil och puttrar i 30. Så det tog ju lite drygt 2 timmar och 40 minuter för mig att komma hem. Så jag var väl hemma strax innan 7:30 i morse. Och sen så här, sova 2 timmar och sen upp och jobba. Men annars vi god vi gör. Så biter jag mig i tungan eller somnar eller något. Då vet ni varför, ni som lyssnar.
Jag hoppas du inte somnar åtminstone, sheriffen. Det kommer bli jättekonstigt om jag liksom så här, mitt i en mening hör dig snarka. Det hoppas jag inte sker.
Nej, jag skojar.
Men jag förstår det. Alltså de där dagarna när man får väldigt lite sömn och har också samtidigt väldigt mycket att göra är ganska frustrerande och liksom svåra. Jag kommer ihåg bland annat nu, sist jag var i Vegas. Jag försökte liksom sova på flyget, för jag visste att vi skulle köra från Los Angeles till Las Vegas, vilket är ungefär 5,5 timme, eller 4,5 kanske. Men problemet var liksom att jag kunde inte sova ett smack på flyget, och sen skulle man sitta sig och hålla sig vaken i bilen när det liksom gick och blev becksvart vid ungefär 6-tiden, 6-7 snåret, och vi var liksom framme vid Vegas kanske vid 11 på grund av det. Det var tufft, så jag fattar grejen, sheriffen. Det är jobbigt när man måste hålla igång hjärnan och ändå är trött i både kropp och mentalt.
Och sen är det lite teknikstrul här också. Igår hade vi ingen internet i Etuna, och idag hade vi ingen mobilnät. Så att när vi försökte ringa varann i början här så gick det liksom inte. Ja, jag vet inte. Jag hörde inte dig. Jag vet inte om du hörde mig. Men
det hörde jävla lite.
Cirkus. Nu är vi up and running i alla fall, Gnistan Olsson. Och jag tänkte säga så här också innan jag glömmer bort det här, med tanke på mitt, min hjärna är lite here and there and everywhere. Men jag ska säga det till alla lyssnare att nu har vi fått okej att gå ut med det här som jag teasade lite om förra veckan.
Är det så? Fan vad coolt, skriften. Ja. Alltså det gillar man.
Så frågan är, sitter du ner, Olsson?
Ja, jag sitter ner. Jag sitter.
Okej, då är det så här.
Alltid.
Ringa in lördag den 30 november, alltså här, inte nu i helgen som kommer, inte nu i helgen men helgen som kommer, 30 november klockan 22:00 via Play. Vad händer då? Jo, då ska jag, sheriffen Larsson, tillsammans med min radiokollega Richie Puss kommentera en NHL-match, och vi ska göra det inte liksom som riktiga kommentatorer, utan vi ska göra det på vårat sätt, att det kommer bli lite flummigt, och det är då Florida Panthers, row, mot Carolina Hurricanes, boo. Så att, det
får
kan
tippa,
alla som sheriffen? Lyssnar
får jag tippa på en sak? Richie kommer ju definitivt att betygsätta namnen på spelare.
Garanterat.
100%. Ja, det är fantastiskt. Alltså jag älskar. Jag kommer ju definitivt kolla på det här. Det finns liksom inte på kartan att jag missar att höra er två gagga NHL i bästa sändningstid i stort sett. 22 matcher är också fantastiskt att kika på generellt. För liksom resten av familjen har gått och lagt sig. Det är full fokus på bara matchen. Och sen att få höra er två. Jag hoppas dock att det inte händer samma sak som det hände i Boston-matchen. Då svenska kommentatorerna stängdes av. Och sen fick du se resten av matchen med amerikanska kommentatorer. Så jag hoppas att ni har bättre tur. Jag vet inte vad som hände med grabbarna, om de fick gå hem och lägga sig istället, eller hur deras kväll såg ut. Men de pratade ungefär fram till mitten på första perioden, och sen kom amerikanska kommentatorerna in istället.
Ja, flummet. Nej, vi känner oss trygga. Vi har ju då The Big Andy Mardy, alltså Andreas Mårtensson, som live-tekniker där. Så att det kommer bli succé, vet du.
Fan vad fint. Men vi kanske kan börja där lite, sheriffen. Lite så här takeaways eller frågor som jag har egentligen på NHL-säsongen just nu. Den första är väl egentligen när det kommer till Washington Capitals. Är de verkligen på riktiga, det här laget? Som ändå går så bra så att de är tvåa i konferensen just nu.
Ja, alltså det man kan säga så här, om man ska ta ett ganska kort svar, så är det ju så att förra året så kom ju Washington till slutspel på ett bananskal. De underpresterade, ja, de hade liksom dålig statistik i alla kategorier, de förde inte spelet, de hade liksom stolpe in hela säsongen egentligen, trots att de var ganska dåliga. I år är det så att man äger matcher, man skapar fler chanser än motståndare, man har liksom bra powerplay, bra boxplay, habilt målvaktsspel, det mesta flyger, och jag tycker också att man har liksom fått träff på alla de här alltså såna här chansspelare som man har tagit till sig under säsongen, så att man har gjort allting rätt, och av den anledningen så skulle jag säga att ja, de är på riktigt.
Hur mycket känns, alltså jag tycker någonstans att det känns som att Washington Capitals går verkligen för att Ovechkin ska få, alltså, målrekordet i år. Han ska inte behöva spela ett år till, utan det ska komma i år han ska kunna gå i pension. Nu har han i och för sig skadat sig och är vecka till vecka, men trots det så känns det som att allting liksom, hela säsongen bygger någonstans på liksom Ovechkin och hans målrekord lite. Utöver såklart att de faktiskt spelar bra som enhet, men det känns som att det finns liksom en extra kraft i det laget för just Ovechkin någonstans.
Ja, de har ju lite delmål. Alltså ett mål är givetvis att gå till slutspel, men det andra målet är ju, ja, som du är inne på, att det är att Ovechkin ska få slå sitt rekord. Nu är det väl 27 mål kvar, va, upp till The Great One, och det är ju, säg att de har spelat 20 matcher ish, det är liksom 60 matcher kvar. Ovi, kommer han tillbaka om en vecka eller två, ja, då kanske han spelar 55 av de där matcherna. Det finns absolut en möjlighet att göra det i år, för att nu har ju han kommit igång liksom, att hans styrka är ju, numera är ju, om man ska vara ärlig, han är inte lika bra 5-5 som han var. Man har sitt jävla, han har sitt jävla hästskott, han står där, ja, i vänstra tekningscirkeln. Han har fått en jättefin kemi i år med Dylan Strome som har assat på, ja, typ alla hans mål. Och det är ju så, alltså tittar du på målskyttar generellt, om jag tar några namn bara ur hatten, så här, Steven Stamkos, lite Ovechkin typ, står i den teckningscirkeln, skjuter direkt. Ta en annan från Washington som kanske hade, eller som har en liknande roll fast en annan position på planen, han står som back, John Carlson, också ett jävla kanonskott. Och alla de där spelarna, även om du vet att det kommer hända, att spelarna söker dem för att de ska skjuta direkt, det går inte att stoppa, och det är därför såna här spelare som Stamkos, Ovechkin med flera, eller Auston Matthews om vi tar en rightare, eller en leftare, förlåt, som står i högra teckningscirkeln. Det är samma där med Toronto-spel, nu har han också varit skadad. Men såna spelare som har det här, alltså skottet som inte går att stoppa, det går inte att stoppa dem från att göra mål, så att ja, varför skulle han inte kunna slå rekordet? Sen kommer det bli en större och större drivkraft. Drivkraften kommer bli större och större ju närmare rekorden kommer också. Så att nej, det kommer han fixa.
Studsar vi över då lite NFL-sammanhang. Alltså, Detroit Lions. Framgångssagan sen Dan Campbell klev in i det laget som head coach är ju enorm. Ja. Tror du att de kommer gå hela vägen till Super Bowl? Kan det vara så, sheriffen? Och vem kan egentligen stoppa dem just nu?
Kansas City Chiefs kan stoppa dem, för de är precis som Detroit Lions bra på båda sidor av bollen. Men det som är så häftigt med årets upplaga av Detroit Lions, det är så här att det räcker inte för dem att vinna matcher, utan de vill krossa varenda jävla motstånd.
Jag älskar att se det någonstans.
De gör poäng, vad gjorde de nu? Var det liksom 7 raka gånger de hade bollinnehav som gjorde poäng nu senast? Alltså de bara öser, och det är det som är så häftigt, för att kan du liksom få in den här, det är ju säkert Dan Campbell som är liksom katalysatorn till den här liksom metamorfosen som har skett, för att Detroit Lions har varit på gång många år, att man har känt att ja, men det finns någonting, de är lite charmiga, de är lite roliga, men nu har de ju verkligen visat vecka ut vecka in att man är ett jävla dunderlag, och att ja, men den här grejen att du får in det i ryggmärgen och tankesättet att inte vi leder med 7, vi tar det lite soft, utan vi leder med 7, nu ska vi leda med 14 efter vi haft bollen den här gången, sen ska vi leda med 21, sen ska vi leda med 28. Det är så det ser ut nu, för att de är, det går in, ja, skulle Super Bowl spelas idag, då vinner Detroit Lions.
Ja, men alltså det är typ Buffalo Bills som jag kan se, som ändå vann nu senast mot Kansas City Chiefs. Så tror jag liksom att hade vi fått se Kansas City, eller vad säger Buffalo Bills och Detroit Lions i Super Bowl, any given Sunday, alltså vilket lag av de två som helst kan vinna den matchen. De har tillräckligt mycket driv och hjärta för att lyckas. Och jag menar, Buffalo Bills och Josh Allen, han tar liksom det laget på sina axlar, springer på ett fjärde down försök liksom inför en touchdown, inte för att då de ska sparka in bollen och ge tillbaka den till Patrick Mahomes, utan fan, vi ska vinna den här matchen, och vi ska vinna den så att inte Kansas City Chiefs kan komma tillbaka med 50 sekunder kvar på klockan eller vad det nu än var, och kunna ha en möjlighet att vinna den här matchen, utan det ska bara avgöras nu liksom. Det gillar jag att se med Buffalo Bills också, just det där drivet, och det är lite det du ser i Detroit Lions. Men det Detroit Lions gör, det är ju lite det som Dan Campbell klev in och sa under hans första presskonferens: we're going to bite the kneecaps off. Det är exakt det de håller på med att göra just nu. Alltså jag menar, sparka på den som ligger ner i definitivt Detroit Lions sätt liksom. Och så de vann matchen mot Jacksonville Jaguars. Jag menar, de var döda efter första kvarten, men trots det skulle de liksom panga in 52 poäng på tavlan. Jag gillar att se sånt. Alltså det är ändå kul. Det är liksom inte så här, ja, men vi är lite snälla, vi slänger in våra backups. Skit i det, vad fan. Ge startersen mer liksom usp eller liksom umf liksom, eller vad man kallar det. Och bara pumpa
umf
på.
Umf är ju någon jävla, det är ju något som vegetarianer eller veganer kanske till och med äter. Så att
ja, men vad fan säger man? Lite fan, bara pumpa på liksom. Så menar jag.
Ja.
Det är fint. Det är fint att se. Men om vi håller oss till NFL lite här, så känner jag ju någonstans att Detroit Lions går jättebra. De har sin head coach Dan Campbell. Men det är ju ganska många lag som det känns som deras head coach, när året väl kommer summeras, kommer hänga jävligt löst. Alltså jag snackar Cowboys, Giants, Raiders, Colts, Titans, Bears, Browns, Jaguars och kanske till och med Bengals. Vilka av dem tror du faktiskt kommer byta head coach?
Nej, men det är väl de som har liksom målsättning att vara topplag. Det är väl framförallt Dallas jag tänker på då. De har ju liksom underpresterat Alabama. Sen de andra tror jag ändå har självbilden att vara så här okej lag, de du nämner, men framförallt Dallas med liksom ägarsituationen, Jerry Jones som satsar mycket pengar och som liksom, ja,
men är inte han lite problemet? Alltså, jo, fan, det han som det. GM funkar ju inte längre. Alltså jag menar, de trades de gör är ju värdelösa om man jämför med andra lag.
Ja, och det är ju det som är problemet. Han, dels tror ju han att det han gör är bra. Och då tror ju han också så här att ja, nu har vi tagit in bra spelare. Det här ska den här tränaren kunna göra. När han då inte kan göra det, så kommer han givetvis få dojan. Och Jerry Jones, han är liksom, han är Dallas Cowboys. Han kommer inte sparka sig själv, med tanke på att han är ägare också. Så att det är ju liksom en ohållbar situation där. Och tittar man på de andra lagen, så kanske, ja, men kanske ett lag som Atlanta Falcons då, att han får stubben där, med tanke på att där har du ändå fått in den pusselbiten du trodde saknades i Kirk Cousins. Men de
och
har liksom inte fått
ändå inte. Nej.
Nej, de är okej, men inte mer liksom. Och jag tror att alltså ägargruppen där i Atlanta, när de fick Kurres underskrift, då tänkte de att ja, fan, vi kan vara ett av de kanske fem bästa lagen i ligan. Det är de inte. De kanske är ett av de 15 bästa lagen, och det är inte good enough när man satsar. Så det är väl
Chicago
de två spontant.
Chicago måste ju definitivt byta head coach. Alltså jag menar, Eberflus har ju misslyckats med Caleb Williams. Han misslyckades i den här matchen mot Green Bay Packers också. Jag menar, vem har 19 sekunder kvar på klockan och väljer att låta tiden rinna ut istället för att springa en gång till? Ta några till yards för att göra enklare field goal försök. Det förstår jag inte.
Field goal
försöket, det är ingen annan head coach
enkelt
som hade gjort det.
Field goal försöket var ju enkelt ändå. Det var ju bara att de blockade som var liksom, och det händer inte ofta. Det hände en gång i veckan innan med Kansas City Chiefs. Det hände nu. Det hände sällan. Så att hade allt bara spelat ut sig som vanligt, då hade man inte haft den diskussionen. Men jag skulle vilja säga så här istället, att det man har sett av honom i framförallt årets upplag av Hard Knocks, jag tror att han är lite liksom NFLs svar på Floridas coach i hockey, Paul Maurice. Att han är väldigt bra så här, en väldigt bra människosnubbe. Och det vinner du på i längden. Sen kanske resultaten inte kommer i år. Men Caleb Williams kommer bli äldre. Han kommer bli lugnare. Han kommer liksom hitta sin, ja, sin rytm. Och han får han spela ihop med de här som är nu. Och liksom behålla samma system och sånt. Det kommer bli bra. Så att jag tror inte att, att Eben Flus eller vad fan han heter, influensa hela tiden. jag tror inte han kommer, jag tror inte det, du tjänar på att sparka honom. För jag tror att liksom gruppen och sånt mår bra där. Det är i alla fall bilden jag fick av Hard Knocks, att han verkar jävligt reko. Och reko snubbar, det är en annan grej. Jag snackar med en på jobbet som heter Thomas Eklöv, som också vill gästa någon gång och surra lite fantasy. Vi var inne på det här att New York Jets har ju varit mycket surr om, och de har ju sparkat nu sin GM och gjort massa grejer.
Bänkat men, Daniel Jones också har de gjort.
Ja, men han spelar inte i det laget.
Ja, nej, jag tänkte på Giants. Sorry, New York Giants har bänkat Daniel Jones.
Så här är det då med Jets, Olsson, att det största felet de gjorde, det var ju att de sparkade Robert Saleh. För om du tittar på samma grej som jag precis nämnde med Eberflus, Even Flows, Even Cats in the Cradle, vad fan han nu heter, så är det ju så att han var också en sån här väldigt bra människogubbe, så att det var en bra stämning. Och sen det de skulle ha gjort, det skulle varit att han ska inte styra någonting i offensiven, utan han ska sköta liksom, han ska ta hand om spelarna så att de mår bra i psyket. Han ska se till att defensiven funkar som det gjorde i fjol. Och sen ska du ta in en offensiv koordinator, Detroit Lions style, som är lite lacho, lite galen.
Det var det de gjorde. Liksom... De hade ju en offensiv koordinator i Nathaniel Hackett. Fortfarande har honom. Som är typ Aaron Rodgers, en av hans bästa kompisar. Men det är ju han som är pissblöt tillsammans med Aaron Rodgers egentligen. Alltså det funkar ju inte de två tillsammans. Det hade Green Bay för några år sedan funkar liksom inte nu i New York Jets. Men Robert Saleh menar jag, han körde ju bara defensiva och fortsatte med det liksom.
Ja, han var ju head coach. Men ja, skitsamma. Men det är där de skulle ha gjort istället. Han skulle varit kvar, och man ska fimpa de som sköter de offensiva grejerna. För det är där som inte funkar. När du själv, om du liksom tittar på en match som är 60 minuter, nu vet jag att NFL är så här effektiv speltid.
11 minuter
kanske.
Ja, men typ.
Ja, men det. Nej, men då är det ju så här att om du själv har bollen, om vi säger att det är 11 minuter effektiv speltid då, om du själv har bollen i 1,5 av de 11 minuterna, då blir ju försvaret blir ju trött. Men har du ett anfall som funkar så att det är liksom 50-50 anfall-försvar, då kan ju också försvaret komma upp och spela lika bra som de gjorde under fjolåret. Så att, nej, jävligt klantigt. De skulle fimpa både Arnold Rogers och hans polare där som sköter det offensiva. Tydligen
ägaren, han var ju sugen på att bänka Aaron Rodgers efter vecka 4. Men tilläts då inte, eller jag vet inte, övertalades att inte göra det. Jag har inte koll på exakt situationen, men vad jag förstod det som så ville då ägaren för New York Jets att Aaron Rodgers skulle bänkas. Men det har fortfarande inte skett, och vi ser ju fortfarande att framgången uteblir i varenda match. De är så extremt dåliga, det här New York Jets-laget. Jag tror många i den, alltså spelare också, har liksom gett upp på säsongen. Det finns liksom inte en möjlighet nu att komma tillbaka och kunna ta sig någonstans, utan det är liksom kört.
Ja,
trist såklart för alla New York Jets fans, men det är lite så det är bara så det sitter i väggarna liksom.
Ja, nej, det är synd om dem, men jag vet inte vad man ska säga. Det är roligare liksom. En annan grej som jag tycker är jävligt rolig, om man bara tar ett lag som egentligen är byggda lite likadant, att så här, man har alltid haft liksom ett bra fundament i sitt försvar. Och sen känner man också att vissa veckor då funkar anfallet, Pittsburgh Steelers. Ja. Men om man liksom tittar på den här veckan som var, de gjorde inte en enda touchdown, men de vinner mot Baltimore Ravens tack vare att de liksom tuggar de yardsen de behöver. De sparkar in 6 stycken field goals. Försvaret står upp och gör så att Baltimore inte gör fler än 16. Pittsburgh vinner 18-16. Man tänker liksom, ja, fan. Undrar hur många Undrar hur bra de var, QB sen. Ja, inte speciellt, men de vinner ändå, för de är en lagmaskin som också har, till skillnad från Jets, i väggarna, i de där jävla ketchupväggarna som arenan hette där en gång. Där finns det någon typ av vinnarkultur som inte finns i betongen i New York. Så att ja, de kanske ska lära där lite och ta in han med solbrillorna, så kanske det blir bra.
Ja, Mike Tomlin, bra head coach, har inte vunnit något stort på väldigt länge dock. Det känns nästan som att det måste komma ganska snart, och förhoppningsvis inom några år i alla fall. Jag tror inte det kommer bli med Russell Wilson eller Justin Fields dock, så vi får se vem som kommer axla den rollen. Men kikar man på lite andra lag, sheriffen, för det här är jag faktiskt nyfiken på. Alltså, vad är egentligen med Nashville som inte funkar? Och jag kikade på ett kort klipp på YouTube där de liksom gick igenom Nashville som lag och hur långsamma de spelarna är kontra hur snabb NHL-ligan egentligen är. Att de hänger inte med i omställningarna. Är det det som är problemet, eller vad är det egentligen?
Det är väl en förklaring att man har ett ganska gammalt lag. Liksom, tittar du på de ledande spelarna så alla är liksom 35 och över nästan. Och om du tittar på liksom O'Reilly, Stamkos, Marchessault. Sen är väl Filip Forsberg född 90, han fyller 35 nästa år. Eller han född 90, eller han född 93. Skitsamma, han är också där liksom i den åldern han börjar bli gammal. Och tittar man, de som kommer underifrån, det är såna här liksom... Ja, de har inga ledande roller, så de får väldigt lite istid. Deras uppgift, om du tittar på typ så här Luke Evangelista och sådana där, de ska in och liksom spela 0-0 11 minuter per match. Så att i stora drag så är det så här, dels är de för gamla, för trötta i buggarna, och sen är de också lite för lika alla spelare. Att, om du tittar på de lagen som haft framgång, ta ditt Las Vegas eller mitt Flow Right Around Panthers. Så har du liksom så här, du har stjärnorna i Eichel, Barkov, Kachak, Stone, sådär. Sen har du någon liten gubbe i lådan där i mitten som kan göra lite vad som helst. Och sen har du liksom ett stabilt försvar, en bra målvakt. Det finns ju i Nashville, om du tittar på topparna. De har ju liksom, Roman Josi är jättebra back, han är det fortfarande. Men sen är liksom forwardssituationen, du har liksom Filip Forsberg, Steven Stamkos och Jonathan Marchessault som typ är samma spelare. Men när de då spelar med, om du spelar med O'Reilly som en duktig liksom passare eller så, ja, då kan du göra din roll. Men det är bara en av de tre som då kan ha den rollen. Sen får någon annan spela med kanske så här en energifemma och slänga in en Stamkos som knappt kan åka grille längre med liksom två vinthundar. Ja, men då blir det fel för att du spelar med ett annat tempo. Det blir liksom så.
Ja, blir
och då blir det en situation som inte funkar. Sen har de, det de har sagt själva också, där man har lyssnat på intervjuer och sådär, det är att Andrew Brunette som är head coach där, hans liksom frejdiga offensiv och framförallt liksom grundsystemet är ganska svårt att lära sig. Och det blir en grej om du kommer in i det och lär dig det och du börjar vinna. Eller du börjar vinna och så lär du dig systemet efter. Men när du bara förlorar.
Liksom.
Ja, det är det som blir grejen. Och nu blir det så här, nu kanske du tummar på någonting som egentligen är... För när han var i Florida, då vann de President's Trophy, alltså bästa laget i hela NHL. Gjorde flest mål, bara öste på. Alla spelare flög. Jonathan Huberdeau och Anthony Duclair och sådana här som nu idag inte är speciellt bra liksom. Men det är det som är så konstigt, för att titta på hela liksom Nashvilles hela liksom, det är för många spelare som är för lika. Det finns liksom inte den här det finns inte den här grejen du behöver i ett lag. Du behöver sådana som gör olika grejer, tar olika roller. Alltså, det finns ingen Anton Lundell, ingen ett och låst där innen. Ingen, ta valfri spelare.
Nej, vad heter han? Rodriguez är det för fan. Evan Rodriguez som jag tänker på. Jävligt fin spelare i Florida. Och han är lite som Barbashev i Vegas Golden Knights. Liksom. Han kan ha sådana matcher, liksom, tre raka matcher som han gör mål. Och sen tar det liksom 10 matcher till innan han ens liksom får till en assist ungefär. Men ibland bara liksom lirar och man behöver liksom den där extra energin, och det är väl det någonstans som inte finns i Nashville just nu. Men att de är näst sist med endast egentligen Blackhawks bakom sig, det trodde inte jag i alla fall.
Nej, det trodde inte jag heller, men det är ju det att alltså hade Stamkos gjort en mål i första matchen och Marchessault gjort två i andra och så här, så att alla liksom får självförtroende och studs i dojan direkt, då hade det säkert liksom blivit en annan utveckling. Alltså tar du en svensk referens bara på liksom HV71 som förra året klarade sig kvar med en hårsmån. Sen i år så tänker man att ja, fan, de har ganska okej lag på pappret ändå. Ny tränare, kan flyga, men nej, de kommer in fel i den här säsongen också och sen blir det liksom kattskit. Så att, nej, det, ja men det är ju så. Det är samma,
jo, det är
samma med
så.
Nashville.
Ja, men om man kikar på ett lag som inte har plockat in nya spelare. Vi byter liga här. Vi hoppar in i NBA istället. De har inte bytt några spelare riktigt, utan de har liksom kvar 1,5 miljarders tre spelarna som de betalar, alltså så mycket pengar för. Men de är sämst i NBA med ett record på 2-12. Alltså jag snackar Philadelphia 76ers. Hur är det ens möjligt, Sheriffen?
Ja, det fattar faktiskt inte jag heller. Jag tycker det är,
sämst
det är den största
i NBA.
Gåtan.
Ja, det är det verkligen. Ja. Jag försökte också tänka liksom, okej, Embiid han var borta några matcher och det liksom var, ja, men lite kontroverser kring honom och så. Jag köper att då förlorar man kanske några matcher. Man tappar liksom sin stöttepelare som är ju 76ers Giannis eller ja, men 76ers LeBron eller liksom, alltså den storspelaren som behövs för att de ska vinna matcher. Men inte ens när han är tillbaka så vinner de någonting. De är
nej,
så fruktansvärt dåliga.
Och den enda liksom de har tappat egentligen, det är väl typ Tobias Harris som liksom var en okej rollspelare för dem. Men nej, jag vet inte. Det är jättekonstigt.
Det är många som kan fylla hans skor också. Liksom. Så det är ju liksom ingen storspelare som man har tappat.
Nej, det är inte. Men titta på Detroit som egentligen har samma lag plus att de har adderat Harris. De har faktiskt gjort en ganska bra inledning på den här säsongen. Så att det behöver inte bara vara hans poäng liksom, utan det kan ju vara, det kan vara liksom grejer man inte ser, hur han liksom täcker upp för andra eller hur han jobbar eller hur han styr andra eller hur han är i omklädningsrummet, vad som helst. Men någonting är det som har hänt i Philadelphia. Och sen är det ju det, du var inne på det, att Embiid var skadad stora delar under fjolåret. Och han, alltså, de är så jävla stora de där människorna. De har så mycket muskler, det är så mycket grejer som liksom kan, alltså, vara lite trasigt. Och när allt inte flyger, när alla liksom är så, hur ska man säga, fysiska fenomen, de man möter också, är du inte 100, det är inte så jävla enkelt. Och samma där som i Nashville, de har ju en självbild att de ska utmana Boston i East om att spela final liksom.
Ja, verkligen.
Men när det bara,
men just
fortsätter
nu är det Cavaliers
så här, så
istället. Cavaliers, ja, som bara förlorat en match i år. Det var ju för sig mot Boston Celtics, men det var en, alltså, tight match också. Jävlar vad Cavaliers, jag är imponerad av dem faktiskt i år.
Ja, de är coola.
Ja, framförallt roligt spel också. Så kikar du och inte har kommit in i NBA än så länge, ett lag att verkligen kolla på i Cavaliers, för så som de spelar är rolig basket att kolla på. Så det kan jag definitivt rekommendera.
Och framförallt alltså Donovan Mitchell, deras ena guard, han är så jävla bra.
Ja, det är han definitivt. Alltså, han är lite som Lillard var för kanske 5-6 år sedan. Ungefär.
Ja, fast mer fysisk.
Ja, absolut. Jo, det håller jag med om. Nej.
Men en annan grej som jag tycker är häftig med det här med att liksom komma in i, jag vet inte hur man ska förklara, men ett mindset liksom. Det är så här, Orlando som jag håller på, vi fick ju Banchero, våran största stjärna, han som alla skanderar MVP när han skjuter straffkast hemma i Kia Center. Han blev ju skadad och Orlando inledde med att förlora 4 raka matcher utan Banchero. Sen hände någonting. Då börjar man liksom, okej, nu kommer vi inte göra 110 poäng varje match, utan vi fokuserar lite mer på vårt försvarsspel. Så att Orlando satte ju någon typ av rekord nyligen, att man höll motståndarna under 100 gjorda poäng i 5 raka matcher. Och vad hände då? Jo, man vann samtliga 5 matcher. Så att
jag är imponerad av Orlando. De var ju lite samma förra året. Försvaret var ju nyckeln egentligen till att de vann sina matcher förra året. Och man visste nästan på förhand liksom att man bett aldrig över på Orlando Magic-matcherna. Och det är ju lite samma nu. Alltså de har kommit in i det där. Så det blir jävligt intressant liksom när offensiven också börjar lira bättre, men de kan behålla stora delar av det de gör i försvaret. Det är ju ett ganska svårstoppat lag.
Ja, de blir farliga. Men det är den grejen också med ett lag som, om vi byter sport nu tillbaka till typ Nashville Predators. Alltså, det kanske är någon sån grej att Andrew Brunette säger att okej, nu ska vi inte träna offensiv på en månad, utan nu ska vi träna defensivt. Vi ska vara som ett New Jersey Devils 1999. Vi får liksom piskrapp på rövarna om vi släpper in mer än ett mål. Utan nu ställer vi skåpet, vi håller tätt bakåt. Och sen med lite tur kan liksom Filip Forsberg eller Gurra Nyqvist eller vem som helst, eller Tommy Novak, världens bästa spelare, göra en kass eller två framåt och så vinner vi matcherna. Det kanske är något sånt som måste hända. Orlando Magic-tänket liksom. Sen kommer du in en sån trall som de kommer säkert inte vinna. Minns jag inte vad siffran slutar på totalt i fjol. Var det 18 raka matcher eller något Nashville efter de inte fick gå på den där U2-konserten?
De kanske behöver gå på en U2-konsert just nu. För att liksom, okej, vi fick inte det förra året. Men nu när vi spelar så jävla dåligt. Vi får den här liksom upplevelsen. Inte för att de spelar på The Sphere i och för sig. Men ändå få upplevelsen. Och sen bara så grabbar, nu är vi samlade. Nu kör vi liksom. Nu vinner vi det här.
Ja, lite reverse psychology.
Mm. Belöna deras dåliga spel någonstans.
Ja.
Kanske kan funka. Apropå det, sheriffen, tjockskallarnas val, vad har du att bjuda på där?
Ja, alltså det finns ju många grejer som tar emot. Men att säga att jag ändå tycker att ditt lag är roliga att titta på, det tar emot. Men jag säger
näven ändå, är i luften.
Green Bay Packers mot San Francisco 49ers. Alltså jag tycker det här ska bli kul, för att det här är ju två lag som under väldigt många år har varit liksom, ja, men i stort sett jämnbra och alltid varit så här, ja, är det Green Bay eller San Francisco som kommer liksom, som eventuellt tar en plats i Super Bowl. De är ju, ja, men de har ju senaste 10 åren i alla fall varit lag som är där på bubblan liksom. Sen hade Green Bay en liten dipp här under ett par år.
Ja,
klara för Stockholm Fields.
Jajamän.
24 juni. Men nej, Green Bay, de hade ju en liten dipp där när Rogga lämnade. Men nu har man ju hittat en quarterback som är bättre än vad Rodgers är i skrivande stund, Jordan Love. Han funkar. Jag tycker att running backen som jag tappar namnet på, Josh Jacobs har ju kommit igång nu på slutet. Han inledde ganska svagt, men han har ju liksom funnit sin roll, tycker defensiven funkar, tycker att de är, ja, men ganska roliga och så här. Det är på något sätt ett jävligt charmigt lag, för att det är liksom unga no-name-spelare, många av dem som ändå liksom kommer ihop som grupp och gör det jävligt bra. Och sen tittar du på San Francisco som egentligen, när de har en helt skadefri trupp, är väl ett av lagen som kan utmana liksom Kansas City Chiefs och Detroit Lions som att spela en Super Bowl, för att så bra lag har de. Sen har det varit lite strul, inledd utan Krille McCaffrey, Kittel satt senast. Det är mycket skador där, men det finns också, alltså det som är roligt här, två bra lag, en grundrivalitet, två lag som är liksom med i race om slutspel och divisionsvinster och fan och hans moster. Det finns inte så många andra matcher som jag tycker smäller högre, så att jag kommer att titta på Green Bay Mother Packers mot San Francisco 49ers. Olsson!
Men det som är spännande i den här matchen, jag måste bara säga det, alltså det är ju faktiskt att San Francisco 49ers har ju ägt Green Bay de senaste åren. Alltså både när det kommer till slutspel, visst Green Bay kan, eller de kan liksom ha vunnit i ordinarie säsong, men just slutspelet har ju liksom varit 49ers ägande i just de här två lagen emellan. Och där hoppas vi verkligen liksom att, ja, men Green Bay kommer in hårt i den här matchen och någonstans ger en revansch för vad som hände under fjolårets slutspel, det vill säga. Så det är också kul i den aspekten. För rivaliteten finns definitivt. Även fast de inte spelar i samma division, de här två lagen gillar inte varandra. Så kul kommer det bli. Och det är hemma på Lambo också. Det kan bli snö, sheriffen. Det gillar vi. Första snömatchen för i år.
Det kan nog komma en tidigare. Det ska ju spelas match i Chicago bland annat och New York redan klockan 19 där och i Cleveland dagen innan, så att det hinner nog snöa innan Green Bay börjar.
Ja, jo, så kan det väl kanske vara. Men tjockskallarnas val för min del, alltså kikar man oddsmässigt, det kan inte bli tajtare än det här. 1,91 på bägge lagen. Seattle Seahawks som står på 5-5 vann nu senast mot San Francisco 49ers och sen har Arizona Cardinals som står på 6-5 och leder sin division då. Det är divisionsmöte också i den tajtaste jävla divisionen. Dessutom som då Arizona Cardinals, om de vinner den här matchen, kan börja rycka lite i. För att kikar man på Rams så möter de ett tufft motstånd i helgen. Och kikar man då på San Francisco 49ers så möter de ett tufft motstånd i Green Bay Packers. Så just att de här två lagen ändå får mötas, och en av dem kan liksom eventuellt rycka lite. Framförallt då Arizona Cardinals som redan nu har en match mer vunnen då. Gör den här väldigt spännande. Och jag gillar ju, ja, men lite det vi har fått se från Kyler Murray. Alltså, båda de här lagen har ju såklart blandat och gett, med tanke på att de ish står på 500 båda två. Så har de liksom, vissa matcher levererat jättebra, vissa matcher har liksom gått ganska dåligt. Men Cardinals är verkligen inne i någonting just nu. De har vunnit de fyra senaste matcherna. Dock i och för sig mot lag som Chargers. Och det var lite innan Chargers kanske hade fått igång Herbert riktigt som de har fått nu faktiskt. Sen Dolphins utan Tua, Bears och Jets. Så det kanske inte är liksom de starkaste vinsterna. Men det är ändå fyra raka vinster. De har liksom börjat bygga en liten kultur av att vinna. Och Seahawks som sagt, som vann nu senast mot 49ers. Men där tycker jag fortfarande att man inte ser samma typ av DK Metcalf. Tyler Lockett tycker jag är i stort sett osynlig. Men däremot har man fått igång Smith & Jigba. Tror jag man uttalar. Svårt namn det där. Men i alla fall, deras tredje wide receiver har de verkligen fått igång nu. Som då fjolåret var en rookie. Och det är väl där de har hittat lite sin styrka tillsammans då med Kenneth. Alltså Kenneth Walker. Som faktiskt flyger liksom bra. Så det blir en extremt rolig match. Jag tror att den kommer vara lika tight som oddset är. Att vem faktiskt som vinner kommer i stort sett vara nere på liksom sista field goalet som sker i matchen. Så 4 sekunder kvar. Den som har bollen är den som sparkar in den och vinner matchen. Så enkelt är det. Det blir inget blockat field goal i den här matchen heller, tror jag.
Nej, jag tycker också den här ska bli väldigt intressant. Men jag sitter ju helt i Arizona Cardinals-båten. För att alltså, de är så jävla kaxiga. Alltså, de har så... Ja, men så här. Jag tycker deras offensiv är så jävla häftig. För att du har... Harrison Smith Jr. Nej, vad heter han? Harrison Jr.
Marvin Smith Harrison, Harrison Jr. Jr.
Marvin Harrison Jr.
Han är så här, och sen McBride också.
Ja, men det skulle komma till att den första, Harrison Jr., han är svinbra alltid i första korten. Sen liksom, antingen så tas han bort eller så mattas han. Jag vet inte vad det beror på. Sen har du då den andra showman McBride där, som är bra liksom hela matcherna. Och sen har du ju, alltså, jag tycker det här, man måste lyfta på hatten åt running backen James Conner där. För att
ja,
han hade ju cancer där under någon säsong när han var i Pittsburgh. Och då tänkte man, nu är karriären slut, fan vad tråkigt. För det är en ganska så här, ja men, rolig running back att titta på. Men han har ju liksom verkligen fått nytt liv. Och sen när han liksom börjar bli trött för att han har fått sprungit med bollen för många gånger. Ja, då tar Kyler Murray den och springer in för touchdown eller gör liksom stora springspel. Alltså, det funkar så jävla bra. Så att jag ser liksom inte hur ett Seattle Seahawks som är lite sådär. Jag ser inte hur de ska kunna stoppa Cardinals. För nu är de liksom i... Ja, men som du var inne på också, det här med att skaffa sig en vinnarkultur. Det är något de inte har haft. Men det är kul att vinna. Och alla lag som liksom... Framförallt de här yngre lagen som börjar få självförtroende. Man ser ju på, ta Houston Texans i fjol, började bra och liksom bara fortsatte på inslagen väg. Vinna, 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 vinna. Detroit i år, unga, vinna, 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 vinna. Man lär sig att vinna.
Ja, lite det som jag tycker talar för Washington. Seattle dock. Det är ju att de spelar hemma.
Det spelar fan ingen roll.
Match. 12:e mannen, den skiter du i. Den finns inte.
Ja, men... Ja, det är väl utomhus i Miami också där de vann för 2 veckor sedan. Så att jag ser inte det som något motargument. Utan Arizona Cardinals är bra. De vinner.
Okej. Vad säger du om hockeyn då, sheriffen? Vad har du för match att bjuda på där?
Ja, så här är det. Att jag vill ju helst prata om mitt lag. Men ibland känner man att nej, nu har vi motståndare så att det inte är så kul att prata om dem. Men nu är det ju faktiskt kul att prata om Florida Panthers. För att de spelar ju då... En riktig jävla kanonmatch 24 november, alltså midnatt mellan lördag och söndag. De möter Colorado Avalanche på hemmaplan och Colorado Avalanche är ju vissa experters liksom Stanley Cup utmanare. Men jag tror ju så här, Gnistan Olsson, jag ska bara byta snus, häng kvar.
De har ju fått tillbaka kokainissen där också i Colorado.
Nishushkin.
Mm. Jajamän.
Men så här är det, Gnistan Olsson, att Florida Panthers i år har gjort sina tre bästa matcher har man gjort mot Dallas Stars gånger två i Finland och mot Winnipeg Jets senaste helgen här hemma i Sunrise. Och tittar du på Dallas så är de precis som Colorado en liksom Stanley Cup-utmanare. Och tittar du på Winnipeg så hade de i skrivande stund när den matchen spelades 15 vinster, 2 förluster. Och då är Florida Panthers som bäst när de möter motstånd där de måste vara på tå, där coachingen måste sitta. In med Anton Lundell mot liksom Nathan MacKinnon och stäng ner dem. In med Barkov nästa byte, gör ett mål. Och det är ju det också när du spelar hemma, då har du ju de här, då kan du styra din matchup. Och Florida är byggda så att du har två lines som gör poäng. Du har två lines som stänger ner, forecheckar, ger energi. Helt jävla perfekt. Möta en motståndare som är liksom, ja, men som kommer göra att de är hungriga. Och då är de bäst i ligan. Det visar de i fjol när de vann Stanley Cup. De kommer krossa Avalanche. Kanske vinna med 6-3 eller något sånt där. Så, ja, varsågod.
Jag tycker Avalanche är jävligt upp och ner i år också. Alltså det känns som det är ett av de svåraste lagen jag tycker att betta på. För att de förlorar matcher som de ska vinna. De vinner matcher som man då tänker efter att de har förlorat den matchen som de skulle vinna inte vinner. Och man blir liksom bara helt vimmelkantig i stort sett av att det går liksom inte bara liksom ha en känsla för hur Colorado Avalanche ska spela. Det måste vara svårt att vara fan liksom, där du känner så här, fan nu spelar de bra och så möter de San Jose och åker på torsk liksom. Va? Vad händer? Kikar man min NHL-match som jag väljer att dra upp lite extra, så är det faktiskt Calgary Flames som är femma i Western Conference och möter Minnesota Wild som är tvåa i Western Conference. Av anledningen att jag tycker att det här är en rolig match för dig som vill kika på lite NHL tidigare än sheriffens match. Den här börjar 22.00 på fredag, så du kan sitta uppe och kika på den, kan gå och lägga ungefär vid ett strecket som du brukar göra på söndagen då. Och anledningen till att jag tycker den här är också rolig är för att det här är två liksom bubblarlag tycker jag. De ska inte ligga så här bra till i konferensen. De kommer förmodligen inte göra det heller när allting summeras där i april månad. Men just nu så spelar båda lagen ändå bra. Jag tycker Wild som sagt kanske är de bästa när det kommer till just hur de också spelar på bortaplan. Så Calgary hemma, Minnesota Wild borta. Just när det kommer till Wild, hur de spelar bortaplan som sagt, bäst i konferensen, plockat hela 18 poäng. Haft lite upp och ner de senaste 5 matcherna, men jag tycker att det finns mycket bra i det här laget. De saknar Zuccarello, men Kaprizov och flera liksom levererar, Matt Boldy med flera. Jag tycker det är ett roligt lag att kika på. Kikar man på Flames då, andra sidan, de har vunnit 2 senaste matcherna som de har spelat och de har vunnit 3 senaste hemmamatcherna. Så det här kommer bli en rolig match som sagt om man bundlar ihop de två, att Wild svinbra borta, Flames just nu väldigt bra hemma, så kommer det bli underhållande. Och ska man summera det någonstans, Wild har förlorat lika många matcher borta som Flames har gjort hemma. Så 3 stycken vardera. Så som sagt, det kommer bli åka av och det kommer bli riktigt tight. Jag säger dock att jag tror favören ligger ändå i Wilds sida och jag tror om du ska betta någonting så är det Kaprizov att göra mål. Men mål tight tror jag också kommer bli. Jag tror att det kommer bli mycket möjligt under 5,5 mål i den här matchen.
Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv. Bra analys, Olsson. Nu kanske det, kanske matchen slutar 7-7, men jag tyckte
Kaprizov gör inga mål.
Helt inne på samma spår. Jag tror också det är liksom Calgarys grundspel är ganska defensivt. Minnesota har ett bra försvar, saknar Zuccarello. Nej, målsnålt är ett bra spel. Och vill man spela poäng förutom Kaprizov i Wild, då kan man lägga Wigsy baby i Calgary Flames. Alltså Mackenzie Wigger.
Jag gillar det, sheriffen. Jag gillar det. Skrällen då, vad har du där? Det kanske var mitt tips där som jag precis gav. Att jag gav ett bra tips i NHL. Vem vet?
Ja, det var en liten skräll. Ska du ha en anekdot om Mackenzie Weegar också under hans tid? När han var i Florida, då var det ju så här att där behöver man ju inte ge en väderleksrapport. Utan där är det typ samma väder jämt. Det är alldeles för varmt och alldeles för många orkaner. Mm. Så att varje gång som de åkte på en Kanada-turné, eller ja, kanske norra USA också, om du möter så här Detroit och Chicago och sånt där. Men framförallt när du var liksom i de här städerna, Calgary och Toronto och sådär. Då körde de alltid en väderrapport med Weegsy Baby, därav smeknamnet Mackenzie Weegar, Weegsy Baby. Så att alltid på deras, och han har ganska så här mörk röst utan att se ut att ha en mörk röst. Och bara, yeah, here is the weather report live from Calgary. Och sen stod han liksom i t-shirt och berättade att det var 18 minusgrader. Så han kommer nog bli meteorolog när han lägger skridskorna på hyllan.
Ja, jag gillar det. Weegsy Baby. Jag gillar det. Fantastiskt.
Ja, vad sa Olsson innan?
Skrällen, vad har du där att bjuda på?
Ja, men ska vi köra en liten sån här, alltså, ja, jo, nu är det fan mig dags. Alltså, nej, men så här Olsson, nu
vad ska hända, Karifan? Vad ska hända?
Nej, jag tar den här istället. För det här,
nej,
är också en skräll.
Jag var så sugen på att höra. Vad var det som var dags, sheriffen? Vad är det du någonstans ändå lite tror på? Du måste säga det först.
Jag tänkte att Vegas Golden Knights skulle lämna Montreal mållösa. Men sen kom jag på att nej, det kommer de förmodligen inte göra.
Nej, det gör de inte. Nej.
Jag bara fick en uppenbarelse. Man ser matchstatistiken att de har skjutit 51 skott. Och Sam Montembeau har räddat alla 51 som är första matchen mot Toronto.
Det men istället.
Istället så drar vi till Kanadas huvudstad som heter Ottawa, och de heter ju Ottawa Senators, ska möta Vancouver Canucks hemma. Ottawa underdog tycker jag är lite konstigt, för att Vancouver har ju, nu är det oklart om bästa spelaren JT Miller kommer till spel här, för han har ju begärt, som man säger, ledigt på obestämd tid av familjeskäl, om det kan vara någon förälder som är dålig eller någon mor- och farförälder eller något sånt. Så att oklart om JT Miller kommer till spel. Sen har du Connor Garland, fick barn här, grattis till honom. Då är man också kanske har lite fokus på annat. Det är liksom två ledande spelare. Den tredje ledande spelaren Elias Pettersson har varit ganska knackig hela säsongen. Man saknar Thatcher Demko i målet, som alla vet, långtidsskadad. Och Ottawa, det finns något charmigt. När de har liksom ett skadefritt lag så gillar jag deras offensiv. Och varför ska man då inte komma liksom heltaggad till ett kanadensiskt möte primetime på helgen, hemmaplan? Nej, Ottawa vinner.
Right, jag gillar det, sheriffen. Jag gillar det. Batherson och Stritzle och fan allihopa. Det finns någonting där. Det är ett roligt skitlag att följa. Så är det.
Absolut.
Mm. Min skräll, jag hoppar tillbaka in i NFL där faktiskt. Jag ser Los Angeles Chargers, som har vunnit de fyra senaste, som faktiskt möter Baltimore Ravens, som nu åkte på torsk alltså mot Steelers. Vi var inne på det, 18-16 i den matchen till Steelers då. Men Chargers hemma har också bara förlorat en enda match på säsongen. Nu är det hemmamatch för deras del. Och den matchen var mot KC också. Medan Ravens då, de har torskat sina två senaste borta matcher, och jag tycker någonstans som man kikar formmässigt tala favör för Los Angeles Chargers. Deras försvar, visst, de hade kunnat täppt igen bättre i matchen mot Cincinnati Bengals, så du var inne på det, sheriffen. Fan, de är lite på riktiga, de här Los Angeles Chargers. Det finns någonting där. Mm, jag håller med om det nu. Och det är säkert därför de också kommer torska ganska stort mot Baltimore Ravens. Men jag måste bli motbevisad. Någon gång så måste det faktiskt stämma liksom, att ja, men de är på gång. Det finns någonting där, och jag tror att det är nu det gäller. Det känns som att headcoachen som de har fått in, Harbaugh, funkar jättebra, och det känns som att Herbert har kommit tillbaka till det spelet som han spelade för kanske 2 år sedan, som vi inte har fått sett jättemycket av. Liksom, bra mycket bättre offensiv. Jag tycker deras rookie wide receivers också levererar väldigt bra, bland annat då Ladd McConkey, som i stort sett varenda match ligger ungefär på 5-8 mottagningar. Och sen har du liksom J.K. Dobbins som de har fått in just från Baltimore Ravens, som ser lysande ut. Så jag tycker att formmässigt är Los Angeles Chargers, även fast Baltimore Ravens har Lamar Jackson, de har Derrick Henry, de har Say Flowers med flera, så tycker jag att någonstans, nej, håller med alltså dig, sheriffen, vad du sa förra veckan. De är for real, Los Angeles Chargers. Och de kommer
och ett namn du glömde nämna också, Ett namn du glömde nämna också som också är jävligt bra, Quinton Johnson.
Mm, absolut, absolut. Också en av de rookie wide receiversarna. Har faktiskt båda två i min fantasy, både Ladd McConkey och Quinton Johnson. Men sen har de ju han Palmer också, Josh Palmer med flera liksom. Det är roligt lag, och Disley deras tight end. Alltså det finns mycket där. Och som sagt, det känns som att det har börjat lira nu för offensiven i helhet. Så jag säger Chargers vinst. Där har du.
Ja, bra Olsson.
Över till basketen då.
Ja, där finns det ju väldigt många lag som vi har. Vi har varit inne på ett lag som har underpresterat. Alabama. Alltså det är ju Philadelphia 76ers. Och nu är det så här, de har ju också en, senaste åren, de har ju varit väldigt bra. Boston har varit väldigt bra. De har ju också byggt upp en rivalitet. Och nu ska de mötas då. Nej, det var ju för fan på julafton den matchen. Det är ju dumt att ta den. Då får vi hoppa till lite mer nutid och ta något on the fly här. Men då säger jag så här, Gnistan Olsson, att då säger jag så här att Philadelphias kräftgång kommer i alla fall få en liten paus. De kommer vinna en match. De kommer vinna mot Brooklyn under helgen här.
Ja, men det ska de vinna.
Säga vad man vill om Brooklyn Nets, men det är ett lag som man gärna möter och liksom studsar tillbaka genom att ta en liten seger mot. Ja, eller så kan man väl spela att Orlando Magic håller Los Angeles Lakers under 100 poäng, fortsätter på inslagen väg. Det får man väl ett bättre odds på kanske.
Mm, absolut. Jag kommer faktiskt själv ta Lakers. De spelar natten till söndag mot Denver Nuggets. Så det tycker jag känns som en riktigt rolig match att kolla på. Så lite likt som jag var inne liksom på med NHL där liksom. Roligt från båda hållen och det kommer bli tight också. Kikar man Los Angeles Lakers, 6 raka vinster. Varav 4 stycken av matcherna har varit med triple-double för LeBron James. Vilket är galet egentligen. Och han, vad är han nu? Liksom 41 eller vad fan ligger han på liksom, gubben?
Jag tror inte han har fyllt 40.
Han inte har. 39
jag tror han är född igen. 84. Så han kanske har fyllt 40 redan. Eller så fyller han 40. Men jag tror
men
han
är en gubbe men ändå levererar. Ja. Om man kikar alltså sportmässigt. Gubbe absolut inte i andra sammanhang. Men sportmässigt definitivt. Och 4 stycken triple doubles alltså under 6 matcher. Det är galet. Och som sagt, de är också obesegrade hemma. Så alltså det går bra för Lakers just nu. Nuggets som man kikar på dem, inget dåligt lag. De har samma record som Lakers men inte samma formtopp. Och mycket av det är egentligen på grund av skadan. Precis. Jokic bland annat, deras absolut bästa spelare som förhoppningsvis kan kanske vara tillbaka till den här matchen i och med att den spelas natten till söndag. Kommer inte han tillbaka, och jag tror även om han kommer tillbaka så är det en match som Los Angeles Lakers kommer vinna. Är han tillbaka så kommer du få bättre odds på Lakers. Är han inte tillbaka så är minushandikappet på Lakers. Alternativt att LeBron James kommer göra en triple-double. Där har du mitt spel för NBA, det vill säga.
När vi ändå snackar LeBron James, har du kollat Starting Five än på Netflix?
Nej, men däremot skriften ska jag tipsa om 2 dokumentärer som jag kikat på senast. Var den ena faktiskt är baseball-dokumentär som handlar om The Comeback. Alltså ja. När riktigt faktiskt bra. Alltså jag blev typ sugen på att börja kolla på baseball. Men jag vet att det är skittråkigt på tv så jag kommer ändå inte göra det. Men den är väldigt underhållande. Det alltså handlar om Boston Red Sox som inte hade vunnit på 86 år eller vad det var. Som tar sig an Yankees och hela den här Babe Ruth-cursen som de har haft sedan dess. Liksom. Curse of Bambino som den kallades. Handlar om den och när då Red Sox kom tillbaka, låg under 3-0 i matcher. Så den kan jag definitivt rekommendera. Och sen en annan också som heter Game 7 som finns på Amazon Prime. Också riktigt bra, som handlar bara om match 7 då i baseball, basket och NHL.
Var tror du att den låg, Game 7? Amazon
Prime. Så du har bland annat Edmonton Oilers när de vann mot Philadelphia Flyers. Sen har du samma match där egentligen, eller samma omgång, fast då handlar det om Yankees när de faktiskt vann mot Boston Red Sox. Och sen har du när Rangers vann Stanley Cup för första gången på 54 år, eller vad det var.
Där när, ja, 1994 mot Vancouver Canucks. Men,
jajamän.
Jag tänkte bara säga det när du snackar om LeBron James, att han är gubbe och varför han fortfarande är så bra. Det får man svar på om man tittar på Starting Five, för hans liksom preparation.
Det är lite Tom Brady-stuk liksom.
Ja, det är helt sjukt vad han liksom har grejer för sig. Och jag ska inte spoila något, utan de flesta som lyssnar har ju Netflix, för det är väl en av de liksom streamingtjänsterna som man ändå får en viss typ bang for the buck genom att ha. Så att kolla den. Det är något av de tidiga avsnitten också som man verkligen ser hans liksom matchpreparation, heter det inte, men ja, förberedelse.
Tre stycken bra dokumentärserier att kika på, med andra ord.
Ja, och det är ju, sportdokumentärer är ju för jävla roliga att bara sitta och glo på, för då får man liksom så här, man lär känna spelare och personer och historier och kommer ihåg grejer och så här. Det är jävligt uppfriskande att titta på. Bra, Olsson. Tack.
Det och Disney-filmer är fan det som jag kan böla till, kan jag säga. Sport och Disney-filmer. Främst sportdokumentärer, för att då har du liksom det här musiken i bakgrunden som gör så jävla mycket. Alltså, det är bara fint. Det är fint.
Jag ska bara flika in en till också, sportdokumentär. Om man har Viaplay, då kan man ju se Florida Panthers liksom inifrån nu under senaste Stanley Cup-vinsten. Väldigt mycket så här, ifrån omklädningsrummen, material, intervjuer.
Det gör man.
Och så här, coola situationer, du vet, man filmar liksom, coola vinklar, så man verkligen får se hur spelarna ser ut i båset när det görs ett mål. Man får höra vad de skriker, det här "yeah baby, let's go, mother trucker", allt sånt där. Det är liksom, allt sånt där skitsnack är liksom med. Det är skitcoolt att kolla. Finns på Viaplay. Sök på Florida Panthers bara eller något, så hittar du det.
Snyggt, men jag skulle säga, apropå grejer som är fina, det är fint att vinna pengar. Det gör man enkelt med lätta stålar. Vad har du att bjuda på där, Skriffen?
Ja, då studsar vi tillbaka till NFL. Det finns ett lag som är sämst i hela världen. De heter Carolina Panthers. Det finns ett lag som är typ bäst i hela världen. Nu torskar de senast mot Buffalo Bills, men annars Kansas City Chiefs har gått obesegrade hittills. De kommer fortsätta på inslagen väg, de torska, men de kommer studsa tillbaka, för att så här är det. Alltså Carolina Panthers, de har egentligen en spelare som är okej. Han heter Chubba Hubbard. Är det några som är bra på att försvara sig mot springspel, då är det Kansas City Chiefs. Är det några som gör poäng, då är det Kansas City Chiefs. Är det några som inte släpper in poäng mot dåliga QBs och övrigt svag offensiv, då är det Kansas City Chiefs. Den här är så jävla lugn. Så att här skulle jag säga så här. Det är ju väldigt dåligt odds, 1-16. Här kan du nog, även om jag vet att de tradition, alltså inledningen av den här säsongen, de har vunnit många matcher men inte vunnit stort. Nu är det dags för ett riktigt sånt här dasslock och liksom safta till de där små pantrarna från Carolina. Så att kanske att man till och med kan vara uppe och nosa på 21 handikappet där och få riktigt bra pengar.
Helvete.
Det är ju dock inte säkra stålar att lira så, men säkra stålar är att lägga på att Kansas City Chiefs vinner.
Absolut, absolut. Jag gillar det där med minus 21. Det är typ det du kan lägga på den här matchen, som jag kommer säga också. Washington Commanders mot det här pissdåliga Dallas Cowboys-laget. Oh. Vars liksom ägare, GM, känns senil. Deras arena håller på att falla sönder av någon anledning, fast den är ganska ung. Och det här laget håller på att implodera inifrån. Alltså, det är värdelöst rakt igenom, och Washington Commanders är inte det. Två raka torsk i och för sig för Commanders, fem raka för Cowboys. Det finns liksom ingen snack. Alltså, Commanders är en match ifrån Eagles i divisionen. Det är en måste-match för deras del att bara vinna. Och jag tror att, som sagt, med det så kommer det vara en överkörning att vänta sig. Brian Robinson Jr. definitivt en touchdown. Jag tror Jaden Daniels kommer springa in för en touchdown. Terry McLaurin, som hade en dålig match nu senast, kommer ha en touchdown. Det kommer se ut som Detroit Lions möter Jacksonville Jaguars återigen, men det är Washington Commanders som är Lions och Dallas Cowboys som är slagpåsen Jaguars.
Ja, kanske spela minus 21 på Kansas City Chiefs och Washington Commanders då får du ett jävligt bra odds, tror jag.
Det lär du få. Och det är fan också nära på att vara just lätta stålar också, de där två.
Ja.
Vilket är galet. Trippel då, sheriffen. Vad har du att bjuda på där?
Nej, men vi kör väl de två minus 21. Nej, det gör vi inte. Vi tar Florida besegrar Colorado hemma.
Mm, den tror jag på.
Orlando Magic fortsätter på inslagen defensiv väg och håller Los Angeles Lakers under deras poänglina. Nu tror jag att den linan, jag bara spekulerar så här, den kommer ligga på kanske 108,5 eller något sånt där. Det kommer de lyckas med, för att deras enda chans att vinna borta mot Lakers, det är att hålla Lakers till lite poäng. Så att de kommer satsa på försvaret.
Vilken dag spelas den matchen?
Den spelas då natten mellan fredag och lördag, om jag inte är ute och cyklar. Jag ska titta upp det real quick, jag vet du.
Spännande matcher med LA Lakers ändå framöver. Jag kan dra min trippel lite snabbt där då.
Eller spelas den i natt? Den kanske spelas i natt. Nej, då är den dum. Ah, skitsamma. Nej, men och sen slänger vi väl in minus 21 då på Kansas City Chiefs och på och på dina polare Washington Commanders, bara för att säga något.
Fint. Du gav ju faktiskt, sheriffen, måste jag skydda dig här lite. Du gav ju faktiskt en liten FYI i början av podden och sa att du är trött, du har dålig uppkoppling. Nätet generellt i Eskilstuna funkar knappt, så lite felsägningar sa du kan komma.
Men jag måste säga det att jag tycker det är jävligt konstigt också. Jag sitter på en sida som heter Oddsportal för att liksom kunna se alla odds samtidigt som man kan säga vilka som är favoriter. Absolut. Och underdog när man framförallt ska hitta skrällen. Och att det då går att det står så här, att det står tomorrow 22, sen står det 23 november och sen står det 25. Då tänker man att vi är väl kvar i november och då bara Boston mot Philadelphia. Men sen står det december. Man bara, hallå,
ja,
varför har ni matcher? Varför har ni de som spelas på amerikanska julafton men inte de som spelas liksom om tre dagar?
Det är, ja, men de går ju att betta på. Det är faktiskt jättekonstigt. Men du kan gå in på ATG, Unibet, vilken som helst och faktiskt betta på julmatcherna redan nu.
Sjukt.
Ja, jag vet. Jättekonstigt. Men kikar man på min trippel, jag måste ta den här för att men det känns bara givet att alla mina tre lag ska vinna. Det var för någon helg sedan så spelar allihop också. Nu kommer du faktiskt få sitta i en bra situation där både Golden Knights kommer att ha spöat Montreal Canadiens inför söndagen. Och Milwaukee Bucks kommer att ha spöat Indiana Pacers. Bucks har ju vunnit 4 av de 5 senaste nu. De är på gång, jag gillar det. Pacers har vunnit en av de 5 senaste, så det är helt tvärtom de två just nu. Men som sagt, Milwaukee Bucks också natten till söndag. Så det enda som behöver hända på söndag för att den här trippen ska sitta är ju att Packers ska vinna mot 49ers. Och det händer. Det kommer hända. Ordinarie säsong spelar bättre mot 49ers så länge de slipper möta dem i slutspelet, så är livet en fröjd. Lite så. Så där har du en fin trippel.
Ja, jag säger nog fan mig inte emot, utan jag tror att du har... Ja, det blir en bra Olsson-helg.
Ja, verkligen, verkligen. Kommer vakna upp på söndagen, må bra. Kommer gå och lägga mig på natten till måndag och fortfarande må bra. Det gillar man. Det händer inte ofta kanske.
Ja. Själv kommer jag vakna trött så in i helvete imorgon.
Ja, det lär du göra, sheriffen. Det lär du. Men du behöver slagga, sheriffen. Det hör man
ju. Det ska jag göra, vet du.
Det gör du rätt i. Och till dig som lyssnar tackar vi väldigt mycket. Vi är tillbaka såklart nästa vecka igen. Och då får vi se vad vi har att bjuda på då.
Ja, men jag gillar det där som du körde lite idag. Att vi inleder med att surra lite så här över sportgränserna. Det tyckte jag var kul. Så att jag ska försöka... Ja. Skramla fram lite Olsson quests till nästa och sätta dig på poddkanten.
Ja, men det kan du få göra, sheriffen. Nästa gång är det du som ställer frågorna, jag som ger dig svaren. Jepper dig all igen, rakt igenom sådär. Nästa vecka också, lite upphypning inför såklart ditt och Richies snack när ni ska kommentera. Det blir kul.
Ja.
Det blir kul.
Och jag ska ha möte, möte med producenterna, Måsen, eller som jag kallar han, Mozart, på tisdag. Och vi spelar väl in efter tisdag, så då kommer jag ha då kommer jag veta allt hur vi ska göra med...
Ja, men då måste du bjuda liksom, på lite vad som kommer hända och sådär.
Ja, det absolut. Ja, jag ska, det är en av våra uppgifter. Vi ska försöka... Vi har ju inte så stora kanaler. Det är inte miljoner som lyssnar på den här podden tyvärr. Men några stycken här. Och ni ska få den info jag har så att ni rattar in då lördag den 30 22.00 Florida Panthers Carolina Hurricanes. Och ursäkta alla att jag svor. Man ska ju helst inte säga Hurricanes.
Nej, den spännande match kommer att bli ännu mer spännande att få höra er två gagga, och det kommer vara surrealistiskt att höra sitta där och kika på en NHL-match och det är ni två som pratar. Det kommer vara surrealistiskt, Griffen. När får vi göra en NFL-match? Nu har ju inte Viaplay såklart kvar det, men fan det är...
Nej, shout out Erik Westberg, köp in NFL så att jag och Olsson kan kommentera. Slut på meddelandet. Du, vi hörs om en vecka, Olsson.
Det gör vi. Right on. Hej.